Välkomna tillbaka till Riksronden här på Riks med mig Rickard Sörman och min numera ständige gäst Dick Eriksson, kandidat till EU-valet.
Så är det.
Idag, Dick, ska vi tala om någonting som du ofta har varit inne på här på Riks. Och ett av dina första inslag som du gjorde efter valet 2022, det var ett inslag där du föreslog vilka myndigheter den nya regeringen skulle lägga ner.
Just det. Jag är allergisk mot alla dessa statliga myndigheter som... Varje myndighet blir ju så att säga som suger åt sig kommunikatör, ja, HR-personal och allt möjligt sånt där som inte har med kärnuppgifterna att göra. För det är den jag tycker man måste fokusera på. Vad gör den här myndigheten för nytta för medborgarna?
Ja. Och det är väl inga myndigheter som har lagts ner än så länge, men däremot så har man nu från regeringen börjat tala om det här med myndighets-Sverige. Mm. Och det som gjorde att vi tog det här ämnet nu, det var ju det att Ebba Busch, Kristdemokraterna då, och hennes civilminister, kristdemokraten Erik Slottner, nyligen skrev en debattartikel i Expressen. Och det visar sig där att om det är statskontoret, tror jag, som har koll på det här, att det fanns fler myndigheter än vad man hade koll på.
Precis.
Vad säger de om det?
Ja, nej, men jag kommer ihåg att Riksrevisionen gjorde någon genomgång för länge sedan. Och de sa att det var ett oerhört svårt att nysta i hur många myndigheter det finns. Jag tyckte redan då det var ju väldigt konstigt att man inte har koll på... Alltså ett aktiebolag som har dotterbolag vet ju precis vilka dotterbolag man har och vad de gör och vad de kostar och så vidare. Ja. Men i staten, där bluppar man ut myndigheter som jag vet inte vad.
Man har lite, det blir ett sidospår här nu, men det hänger ihop. Man har lite den här känslan nu att den här regeringen som nu har tillträtt och till regeringsunderlaget, de får ägna sig lite grann åt att städa upp efter en regering som har vanskött Sverige. Ja. Och då tänker jag inte bara på de ideologiska ställningstagandena, utan Riksrevisionen kommer ju med en mängd rapporter där man konstaterar att regeringen har inte haft koll på sin verksamhet.
Nej. Man släpper bara iväg pengar för det är bekvämast så.
Ja.
Och dyker upp någon ny fråga som någon tycker är intressant, ja, då har sossarnas standardsvar att ja, men vi ska starta en myndighet som löser den här uppgiften. Ja. Alltså att man låter handlingskraftig när man säger att vi ska starta en myndighet som tar hand om den här frågan.
Det
visar att man prioriterar frågan och allt det där. Va? Men i realiteten så är det ju bara att man gömmer undan den och så dumpar ett antal miljoner till ingen nytta.
Ja. Och vad våra ministrar här som har skrivit debattartikeln påstår, det är att man nu har kommit på att istället för 342 statliga myndigheter så har Sverige själva verket 367 stycken.
Och ja, de hittade några till.
De hittade och det var några nämnder och övervakningsnämnder och grejer. Det finns ju olika typer av myndigheter, ska vi säga. Mm. Universiteten är myndigheter, departementen är myndigheter. Men en intressant distinktion här är ju mellan de myndigheter som ägnar sig åt dess kärnverksamhet som finns i alla länder.
Ja.
Och myndigheter som kanske, dels att de kan slås ihop, men också att de ägnar sig mer åt ideologisk skolning av svenska folket.
Exakt, va? För det är ju det som retar mig allra mest. Det är när statligt anställda tjänstemän går ut och driver en ideologisk agenda.
Ja.
De personligen har en ideologisk agenda och använder sin lön för att propagera för den. Vilket de inte har något mandat alls för att göra. Det ska ju partierna och politikerna göra.
Ja.
De ska bara verkställa det som politiken bestämmer. Va? Det är så det ska vara en demokrati.
Jag tänkte exakt på det. Det är så Jämställdhetsmyndigheten då, och idag är det 8 mars som jag sa det när vi spelade in där kvinnodagen. Men det fanns också någonting som hette Delegationen mot segregation.
Just det.
Tror jag. Och då tänkte jag, Delegationen mot segregation, Delmos. Och då tänkte jag, okej, vi har ju en ny regering med Sverigedemokraterna. Delegationen för återvandring.
Ja.
Kan vi få en sån myndighet eller?
Just
alltså
det.
Att varje regering tillsätter en massa myndigheter som driver deras ideologi.
Ja, just det. Precis. Det är så galet att liksom ideologiproduktionen har flyttat från partier och politiker där den ska vara, till just anställda i staten.
Ja.
Och de blir någon sorts förläningar. Alltså det är en sorts nutida adel som har sina löner fastställda. De kan inte sparkas. Det finns inget tjänstemannansvar som kan peta dem. Utan de sitter där tryggt och säkert och staten är så stor så att även om man tar bort myndigheten så ska de ju kunna kräva nya anställda. utställningar och sånt där, va, på andra ställen. Så det är liksom en sorts nutida adelsskrå som vi har.
Som lever av förläningarna från kungen, så att säga.
Ja, förr gjorde det så. Nu är det från då politikerna då, som har tillåtit det här ske. Och då, Marcus Allard har väl kallat det... Vad var det nu? Transferiatet.
Just det,
gör en blinkning till Marx där. Liksom, att det är inte ett proletariat utan ett transferiat som nu sitter och...
Och tar emot pengar. Man transfererar resurser. Ja. Då. Och som hjälp då för att politikerna gör det så får de tjänstemän i staten som driver deras agendor, så att säga.
Precis. Och jag anser att det här, nu är det så mycket tjat om det där, men jag tycker detta är odemokratiskt. Ja. De ska inte sitta där. Mm. Och det är lite lustigt att den här övervakningsnämnden, eller vad heter de för någonting, som de hittade. Det. Mm. De har ju faktiskt en roll, för jag kollade upp det. De ska ju sköta de som lämnar fängelser under sin sista tid, där de är villkorligt frigivna. Okay. Och det är ju en kärnuppgift, för de ska ju plockas in så fort de gör någonting när de inte sköter sig. Mm. Så där måste ju finnas resurser. Så det är lite lustigt att de glömmer bort sånt som är kärnuppgift.
Vad som är lite roligt här tycker jag, det är ju det att undra hur det är att jobba på en myndighet som regeringen och staten, det centrala, de vet inte ens om att den finns.
Nej.
Man kan ta det ganska lugnt på en sån myndighet, tror jag. Man glider in tisdag morgon och liksom försöker hoppas att ingen märker den.
Ett skäl till att det blir så här, det är som jag som ekonom har alltid tyckt, att man borde ha nollbasbudget i statsbudgeten.
Alltså
det betyder alltså att man alltid börjar på noll. Mm. Men så är det inte, utan riksdag och regeringen jobbar med förra årets budget och så lägger de till eller drar ifrån den summan som fick förra året. Och det betyder att de som... får 100 miljoner men inte begär så mycket mer. Ja, de får sina 100 miljoner varje år utan att, och det slinker igenom, så att säga, för att det är liksom ingen som kollar om det inte är någon ändring liksom.
Nej, just det. Finns det inte också det fenomenet att om man liksom är smart och minskar sin verksamhet lite, då får man ju mindre pengar, vilket gör att man inte gör det.
Nej, just det, att man begär mer pengar. Nej, precis, exakt. Precis. Nej, jag vet inte om det är så, men jag kan ju tänka mig det, att det skulle kunna vara de här mindre myndigheterna. De håller sig under radarn genom att sitta still, så får de sitt utan att bli granskade och så vidare.
Ja, för jag menar just det här, att det gäller ju även privata företag naturligtvis, som har olika delar. Att om jag finns på en viss avdelning, en viss myndighet, och jag vill se till att jag vill behålla jobbet, jag vill inte att vi ska liksom slå sig upp med någon annan, då måste jag se till att vi framstår som viktiga.
Så det också.
Så de måste ju se till att jag har jobb.
Just det.
Fast medborgarna kanske inte behöver det här.
Exakt, det är ytterligare en poäng med detta. Att man ser till att skaffa sig arbetsuppgifter som kanske nyttan är väldigt liten.
Va? Och så skaffar man kommunikatörer så att alla människor runt om i Sverige vet om att man finns.
Ja, just det.
Så att, och politikerna vet om att man finns.
Just det.
Men du hade ju en gång gjort ett inslag där du föreslog vilka myndigheter som skulle kunna läggas ner.
Just det.
Kan vi få en liten påminnelse då om vad du tänkte där, att det här skulle kunna rationaliseras bort?
Ja, precis. Nej, men det är till exempel Institutet för mänskliga rättigheter, Statens medieråd, Diskrimineringsombudsmannen. Alla de här uppgifterna som Diskrimineringsombudsmannen, det låter ju viktigt. Mm. Men det går under allmänt åtal, tror jag det gör. Va? Så att alla åklagare har skyldighet att ingripa. Varför ska det vara en särskild myndighet för just den här typen? Och de fick alltså 130 miljoner kronor då, 2022, tror jag det. Och de drev 9 åtal.
Just. För det som funktionen där blir ju då, vi återkommer till att det var 9 åtal. Att det här är ju inte en rättsinstans, utan det är då en instans, en myndighet som liksom ska bevaka då att ingen blir diskriminerad och som sen ska vända sig till rättssystemet. Mm. Men i princip så ska ju medborgarna kunna göra det själva.
Ja. Exakt. Va?
Det ska inte behövas den där mellanhanden där, så att säga.
Nej, det jag tycker är så konstigt att man gör... man skulle kunna ha en antimisshandelsombudsman då, så att alla som blir misshandlade ska gå till den myndigheten.
Antirånombudsman.
Ja, exakt. Va? Alltså jag tycker hela tanken är fel när man har...
Men vad sa du, bara 9 fall? Hur tänker du då?
Jo, alltså de sitter ju där då och får in massa anmälningar.
Ja.
Och då ska de ju försöka driva det här precis som en åklagare och lägga fram bevis för att en person har blivit diskriminerad och gå till domstol av det. Men de drev bara 9 fall och hade 130 miljoner. Och vad var det? Det var bara 2 fällande domar.
Okej. Okay. Så 2 fällande domar blev resultatet
på 130 miljoner kronor.
Ja.
Och diskriminering, det kan ju vara väldigt allvarligt, men det kan ju också vara inte särskilt farligt om man jämför med att bli misshandlad eller våldtagen. Va?
För även där blir det också det här blir så absurda effekter, och det här är ju egentligen det som är viktigast att man greppar här kanske. En diskrimineringsombudsman har absurt nog ett visst intresse i att det förekommer diskriminering i samhället. För förekommer det diskriminering, då har jag som diskrimineringsombudsman ett uppdrag. Mm. Då blir jag viktig. Mm. Och därför blir det så att jag måste på något sätt försöka leta upp diskriminering. Ja. Och liksom övertolka och överimplementera det här med diskriminering. Mm.
Precis.
Det blir sådana effekter.
Ja, det blir det. Man förstorar upp det hela. Och just det här talet om rasism och sånt där, det har ju flera, både forskare och andra, pekat på att ju mer man pratar om det, ju mer rasism uppstår. Alltså, om man sätter fokus på ras, som till exempel i USA, så är det ju nu så att nu ska man ha icke-vita zoner.
Jaha.
Jag vet inte vilka städer det är nu, men liksom de håller på. Woke är sinnessjukt alltså.
Ja,
och då påpekar en del, men det här är ju lika rasistiskt som man säger, som det var i söder förut då. Ja. Att här no blacks får komma in på den här restaurangen eller sitta på den här soffan. Va?
Ja, just det.
Att man då säger icke-vita zoner, då legitimerar man ju rasism.
Ja.
Så att
Men då kan man vända sig till, om vi hade det i Sverige, då skulle jag som vit kunna vända mig till diskrimineringsombudsmannen.
Precis.
Det är bra med diskrimineringsombudsmannen.
Ja, precis. Men så det är så väldigt mycket sånt här som är väldigt märkligt hållet. Statens medieråd tittar jag, de får i sig 24 miljoner, inte så mycket i statsbudgeten, men det är mycket pengar för en enskild.
Allt räknas.
Många som skulle kunna slippa betala skatt för 24 miljoner om de slapp. De ska då informera barn och unga om medier. Det är en sån här väldigt konstig uppgift också. Liksom. Framförallt, är det staten som ska göra det? Det borde väl ligga på skolorna?
Det låter som någon sån där demokratiuppgift.
Ja, exakt. Precis.
Liksom att vi ska sprida och implementera demokrati och skapa medvetenhet om möjligheten att delta i det offentliga samtalet.
Exakt, va? Precis.
Men det är väl fint?
Ja, exakt. Det är det. Alla de här myndigheterna har ju jättegoda mål.
Ja.
Jättefint. Och ingen kan vara emot det. Och det är just därför de får pengar.
Ja.
Politikerna orkar inte stå emot.
Va? Nej.
Och det måste de börja göra nu, för att det som händer när pengar går till sånt som inte är särskilt väsentligt, i alla fall inte bra organiserat för att ens uppnå målet, det betyder ju att det är mindre resurser för att utreda misshandel, våldtäkter, och det blir mindre resurser till polisen att vara ute och hålla reda på buset.
Ja.
Så att det är oerhört viktigt att pengar går till rätt saker.
Man undrar om man utvärderar det här. Om det här liksom, har man gjort en utvärdering, och då menar jag en seriös utvärdering, när det gäller effekterna. Har statens medieråd, heter det så, har de liksom bidragit till på riktigt att ungdomar ser media som ett sätt att nå ut?
Det är också en poäng med sånt här. Det går aldrig att utvärdera.
Nej.
De här målen går ju aldrig att utvärdera.
För de är så luddiga och allmänna.
Ja, det är så luddiga. Liksom, ja. Vad ska du fråga eleverna, och hur ska du kunna jämföra de som har fått någonting, information från medieråd, med de som inte har fått det?
Ja.
Alltså, det är ju helt omöjligt att utvärdera. Så att de sitter väldigt tryggt ur den synpunkten. Ingen kan komma och säga att de är ineffektiva.
Nej.
För det går inte att mäta.
Nej, precis. Men de vill väl, kanske.
Ja, exakt. Det är hela tiden. Och då frågan är det, hur mycket av det som vill väl ska vi ösa miljarder på istället för att lägga det på sjukvård och annat som faktiskt vi vet ger resultat?
Mm.
Folk får sina operationer, slipper stå i kö och lida. Va?
Så men även där har vi problem, för där har ju påpekat, för nu gör ju vänstern, Socialdemokraterna, en stor affär av att regionerna behöver mer pengar från staten. Och nu ska de ju få också enligt regeringen här. Och jag säger inte att det just nu inte behövs.
Mm.
Men många har ju påpekat, bland annat Hanne Kjöller på Dagens Nyheter, att de har alltså redan... Budgeterna har ökat dramatiskt de senaste 10 åren.
Ja.
Och vi kan inte bara fortsätta ösa in pengar.
Precis. Nej, man måste ha effektivitet. Och där är det så att svenska sjuksköterskor och läkare träffar färre patienter än i något annat land.
Ja.
Och antalet sjuksköterskor har ökat, antalet läkare har ökat, ändå träffar de färre. Ja. Per tjänst. Och, så det är något fel i svensk sjukvårdsorganisation. Ja. Där de tvingas sitta och fylla i massa blanketter och det är mängder med möten och allt möjligt sånt där. Istället för, som det är i andra länder, att de som är sjukvårdsutbildade och har medicinsk kompetens, de ska ju möta patienter. Mm. Sen behövs det naturligtvis lite byråkrati, men det får ju liksom andra sköta. Det ska ju, när jag gjorde en rapport för länge sen när det var bråk på Lunds lasarett, som det hette då. Liksom.
Okay.
Och ett klagomål som fanns då var just det, när jag pratade med sjuksköterskan, att ja, man har avskedat alla sjukvårdsbiträden. Mm. Så nu får sjuksköterskor runt och bädda sängar.
Ja, just det. Mm.
Alltså, det här är ju det som är ekonomi. Att det måste vara, där måste det också finnas några som är ekonomiskt kompetenta. Ja. För då avgör man, är det så att det blir billigare om man avskedar de som är lägst utbildade och bara har fint utbildade personer i organisationen? För en HR låter det säkert jättebra. Mm. Men det betyder ju alltså att man får de som är högre utbildade måste göra det de lågutbildade förut gjorde. Och då får man ju högre timkostnad och mindre tid till patienter. Mm. Så att det handlar ju mycket om ledarskap här. Att staten har och offentliga har inget ledarskap. Utan det går pö om pö och hit och dit och man skickar pengar. Men det är ingen som tänker.
Det är ett mysterium det här med svensk sjukvård. Mm. Alltså det är ju faktiskt det. Och jag undrar om vi ens vet. Det finns säkert många delproblem här. Om vi ens förstår vad som är problemet. Alltså. Varför har vi så svårt att få det att fungera i Sverige?
Ja, just i Sverige. Ja, nej, det är en bra fråga. För vi var ju väl organiserade förut. Alltså när industrialismen kom så lyfte ju Sverige sig från ett av de fattigaste länderna på 1860 till ett av de rikaste 1960. Mm. Vi var duktiga. Vi hade entreprenörer, uppfinnare som startade mycket verksamhet, hittade på mycket. Mm. Men när det gäller det här offentliga, då kajkar alltihopa.
Ja, det verkar så. Så nu pratar vi lite mer om onödiga myndigheter. Mm. Men det finns ju många aspekter. Dels att det ska effektiviseras arbetet. Mm. Och när det gäller sjukvård och sånt, då märker ju, och det är inte staten, det är regionerna, då märker ju även medborgarna att det är something rotten in the kingdom of Sweden på olika sätt. Hade du några fler myndigheter som du gärna skulle vilja göra?
Ja, sen finns det då...
Har du den längst upp där? Har vi nämnt den? Eller?
Jämställdhetsmyndigheten, nej just det, det är ju också en myndighet.
Men vill vi inte ha jämställdhet?
Ja, just det. Det manifesteras genom en myndighet. Ja. Då är man verkligen intresserad av jämställdhet. Man tycker att myndighet är viktig.
Ja.
Jag tycker det är precis tvärtom.
Hur tänker du om det?
Jag menar att det ska ju var och en och alla tänka på i sin vardag. Mm. Att man uppträder på ett schysst sätt. Och naturligtvis mot alla. Jag tycker egentligen inte man ska... Jag tycker jämställdhet är ett feltänk. Liksom det spelar ju ingen roll om det är en man eller kvinna. Mm. Alltså, och därför tycker jag att kvinnodag låter så... Jag kommer ihåg Morgan Freeman, ni vet den här skådespelaren.
Ja, i samma röst.
Han är ju afroamerikan. Mm. Och han fick frågan då. Gillar du det här med Black Month, tror jag de har i USA? Okay. Svart månad? Nej. Varför då? Skulle du vilja ha en vit månad?
Ja, just det.
Alltså det är förnedrande att peka ut en viss tid, en viss datum, en viss myndighet för en aspekt i vår samexistens. Man bagatelliserar, förminskar, förlöjligar.
Ja, det är något som man ska ta hand om. Ja. Mardrömmen är ju att vi i det mångkulturella Sverige får en dag där vi tar hand som tillägnas ursprungssvenskarna till exempel.
Ja, just det.
Svenskarnas dag. Mm. Då är det liksom klapp på huvudet. Ja. Men vi vet att ni finns. Liksom,
så. Då är det man nästan på indiannivå. Liksom.
Ja, just. Ja, och även där så är det ju så att vi har ju lagar som reglerar diskriminering. Hur att man inte får diskriminera kvinnor i arbetslivet och så vidare.
Och det finns åklagare. Det finns en åklagarmyndighet som ska sköta. Och de ska ju, det är det. Om man splittar upp sånt här också på väldigt många ställen, då får man färre fall och då blir man sämre som den som ska sköta jobbet. Mm. Utan det är bättre att man har en högre puls och är med i processen hela tiden.
Vem tänker du på nu? Vem ska ha högre puls?
Åklagarna. Okay. Alltså de som är åklagare på de här myndigheterna, om de sitter på åklagarmyndigheten istället och deltar i många olika brottmål, prioriterat utifrån vad svenska folket begär, så blir de duktiga på att sköta de här fallen istället för att sitta med 9 åtal jag vet inte hur många personer de är på den där diskrimineringsmyndigheten och sitter med 9 åtal.
Alltså, det
blir ju väldigt slött och ineffektivt. Va? Det är ju bättre att samla dem och också då ha ett ledarskap som gör att man är, liksom, driver på och visar framfötterna.
Men att vi fortfarande 2024 har en jämställdhetsmyndighet. Det är ju ändå ett bra tecken på det som jag var inne på förut. Att det är ju det här vänstersverige, det radikala progressiva Sverige som har tillsatt en del av de här myndigheterna och som har satt tonen ute i kommuner och regioner också. Och jag menar, som jag sa, vi kan ju, skulle kunna kontra här från högersidan då och tillsätta de myndigheter som vi vill ha. Myndigheten för försvenskning och för assimilation och återvandring.
Återvandringsverket, ja.
Straffverket var det någon som föreslog.
Just det, precis. Men det var en omdöpning.
Ja, absolut.
Nej, men det finns en inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, spelinspektionen, inspektionen för socialförsäkringen, fastighetsmäklarinspektionen, skolforskningsinstitutet, Nordiska Afrikainstitutet, institutet för marknads- och utbildningspolitik. Ja, det, alltså det finns massa sådana här väldigt specifika teman som är myndigheter. Och jag säger inte att de här temana är fel, men att de ska ha en generaldirektör som ofta har över 100 000 i lön som ska sitta där i toppen. Och så ska man ha en HR-avdelning, kommunikatörer, bla bla bla. Och hur mycket blir kvar till det som är rubriker på myndigheten?
Och vilken nytta gör det? Ja. Du sa någonting där, skolforskningsinstitutet.
Ja.
Jag menar, forskar kring skolor och undervisning, det gör man ju på universiteten. I viss mån i alla fall. Undrar om en sån myndighet då ska liksom knyta samman forskningen och skolorna möjligtvis. Om det vi behöver en myndighet för det. Sen var det någon myndighet med Nordafrika.
Ja, Nordiska Afrikainstitutet.
Nordiska Afrikainstitutet.
Det låter väldigt gammalt. Ja, om det kommer från Sven Nordins tid.
Ja, upptäcktsresande institutet. Ja, precis. Ja, det lät lite...
Ja, det, men precis. Nej, men som sagt, arbetsuppgiften eller innehållet kanske är intressant till en viss del. Men det är inte underlag för en myndighet.
Nej, och jag menar, om det gäller att bedriva kunskap eller alltså att forska så vidare, då skulle det ligga på universiteten.
Ja, precis. Det är det. Men sen tycker jag man ska gå in på de stora grejerna. För att, det var en debatt mellan Leif Östling, då, kommissionen för skattenytta, och sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Thomas Morell och Martin Kinnunen.
Okej, när ägde den då?
Det är mars förra året, så det är ett år sedan. Ja. Där är ju Leif Östling vill då lägga ner pyttemyndigheterna. Och det är ju det Ebba Busch är inne på också, att de myndigheter under 100 anställda ska granskas. Men där påpekar då, vilket jag tycker är väldigt viktigt, Morell och Kinnunen, att det är inte säkert att de små är de mest ineffektiva, och pekar på Trafikverket är ju väldigt aktuellt idag med E22an och vad heter det, Kirunabanan, och allting rasar samman nu, all infrastruktur. Och de har alltså fått under Sossarnas 2 mandatperioder här under 8 år ökat med 48% personalen till över 10 000 anställda på Trafikverket.
Men har vi sett 10 000 anställda?
Ja. Men har vi sett några resultat? Nej, allting blir bara sämre.
Ja.
Så man undrar, vad i helvete håller de på med på Trafikverket? Från 7 000 till 10 000 på 8 år.
Ja, det låter helt otroligt. Ja. Vad skulle motivera det?
Nej.
Vi har ju inte byggt ut någonting. Liksom.
Nej, precis.
För att åka ut och laga växlar då, på spåren?
Ja, det gör de inte heller. Eller byter ut dem, gör de inte.
Nej.
Jag vet inte om det är miljöplaner och du vet, alla sådana här byråkratkrav. Som gör, för de måste ju ha någon motiv, eftersom regeringarna har ju godkänt den här ökningen. Va?
Ja.
Och samma sak med Naturvårdsverket. De har ökat med 47%
47%?
Ja, med sina anställda. Just det. Men det är helt otroligt att...
Man undrar om de har fått... För att regeringen, om jag har förstått rätt, de styr ju myndigheterna via regleringsbrev. Ja. Där de väl en gång om året då förklarar, där ska ni fokusera på, där ska ni göra, där ska ni redovisa för oss. Undrar om de då menar på att regeringen, de har gett oss så mycket mer att göra.
Just det. Det kan vara så, eftersom det är sosseregeringar, så är det frågan
hur mycket de har. Det är inte bara myndigheterna själva, även politikerna måste ju ta sitt ansvar.
Exakt, det är ju alltid politikerna som i budgeten ger pengarna och i regleringsbreven talar om vad de ska göra. Och det är naturligtvis så, om politikerna då, under den här tiden då, Socialdemokraterna på regeringskansliet, pumpar in massa, ni ska göra det och det och ni ska göra det, ni ska undersöka feministisk inriktning på någon viss tjänst inom trafiksektorn, ja, då måste ju Trafikverket avsätta folk för att göra det, va?
Ja.
Så att det är ju så, det är politikerna som ska stå för ledarskapet.
Ja.
Och därför är det väldigt bra om Ebba Busch nu kan börja få ordning på det, men då ska hon inte bara titta på små myndigheter, för det är ju, som vi har varit inne på här, det är ju ganska lätt att peka på onödigheter, men de stora pengarna finns i de stora myndigheterna. För då, du har man 10 000, nu kan man inte kolla, men har man 10 000 anställda har man en ganska stor budget.
Ja. Vi ska snart ta en kort paus, men vi kan ju dra här vilka myndigheter de ville slå ihop här då. Ebba Busch och civilminister Erik Slottner. De vill inte slå ihop, det blir ju att man lägger ner.
Ja, det är ett politikers sätt att slippa säga att vi lägger ner.
Ja, jag tycker det är ganska listigt. Då behöver man inte vara så brutal.
Nej, precis. Bara man når rätt resultat.
Ja, visst. De här ska slå samman. Ekonomistyrningsverket och Statskontoret. Jaha. Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Och det är väl då alla pengar som går till de här ideella föreningarna.
Ja, det
var det jag skulle komma till. Precis. Konstnärsnämnden och Statens kulturråd. Mm. Och det visst, man delar ut bidrag. Ja, det är bara att slå ihop. Ja. Mm. Så finns det ju naturligtvis någon form av vinst att göra på det, rimligtvis. Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket. Och så vi tar ett exempel till. Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Dick.
Aha.
Där då.
Den finns, ja. Mm.
Och Arbetsmiljöverket. Ja, det låter ju som att det borde ligga på samma.
Ja, det är märkligt att det inte ligger på samma. Ja,
just. Så att det vill de då slå ihop från 2026.
Mm.
Men det finns mer att tala om detta, men vi tar en kort paus. Okej, det är också så att, som vi är inne på här, myndigheterna, de har sina kärnverksamheter. Och tittar man på en lista över myndigheter, jag tog fram en sån lista, då förstår man ju att vi behöver många av de här. Det är inte så att vi kan leva utan myndigheter.
Nej, nej.
Det finns i alla länder. Mm. Men vi tycker att de ska ägna sig åt sin kärnverksamhet. Mm. Och ett problem då, det är ju att dels att vi har myndigheter som driver ideologisk propaganda. Och sen är det också så att man på alla myndigheter tvingas hantera den ideologiska skolning som vissa regeringar vill genomföra.
Mm.
Och det där känner jag igen från universitetet. Jag kan bara dra det helt kort. För där brukar man prata att det är så problematiskt det med genusvetenskap. Alltså ämnet genusvetenskap, det kan få finnas. För det kan man ha rätt att studera som vilket ämne som helst. Problemet är när det perspektivet ska integreras i allting annat.
Just.
Mm. När människor som inte har bett om att få ägna sig åt genusvetenskap ska tvingas ta in de perspektiven. Och från regeringen så kom det för några år sedan, se om jag hittar bland alla mina papper, en uppmaning till alla myndigheter att de skulle ägna sig åt jämställdhetsintegrering.
Ja, just det. Mm.
Och det var alltså till myndigheterna, att man på myndigheterna ska jobba med jämställdheten, tror jag. Och vi ska titta här lite på en film som jag hittade på YouTube som man har producerat nere i Kalmar där. Och det är ett samarbete mellan Region Kalmar och vad heter det andra som man... landshövdingen, vad styr han?
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen, ja, precis. Mm. Så här kan det se ut.
Hej! Välkomna till basutbildning jämställdhetsintegrering. Vi heter Martina
och Magnus och vi kommer att vara din lots genom utbildningens olika kapitel. Innan vi berättar om utbildningen och dess innehåll så ska vi börja med att lyssna på hur det kan låta när vi får uppdrag om jämställdhet.
Men alltså detta med jämställdhet, äter det lite passé? Vi är ju redan jämställda.
Jämställdhetsintegrering säger du? Jo du, det där gjorde vi för flera år sedan. Vi skickade ju till med Kim på utbildning. Jag känner att vi är klara med det.
Nej, jag gör ingen skillnad på människor. Jag behandlar alla lika.
Nej, men varför ska vi jobba med jämställdhet? Jag tycker vi ska jobba med jämlikhet istället.
Nej, tyvärr. Jag har varken tid eller resurser för ett jämställdhetsarbete just nu. Vi håller ju på med ett nytt ekonomisystem.
Jo, men hemma delar vi på disken. Och han fixar med bilen och jag tar städningen. Det är både rättvist och jämställt.
Nej, men nu har det väl gått för långt med jämställdheten.
Detta är kommentarer som ofta kommer upp när det gäller uppdraget om jämställdhetsintegrering. Ja, du kanske känner igen några. Många har synpunkter och förutfattade meningar när det kommer till jämställdhet och vad jämställdhet är. Du har nu tagit första steget in i en utbildning som kommer att ge dig grundläggande kunskap om de tre områden som behövs för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Om varför-frågan, om vad-frågan och om hur-frågan. Den här basutbildningen kan vara bra att ha med sig oavsett vilken verksamhet och oavsett vilken funktion du har.
Du kommer att få svar på frågor som vad är jämställdhet? Och vad innebär jämställdhetsintegrering? Vilken lagstiftning finns det kring jämställdhet? Vad handlar de nationella jämställdhetsmålen om? Hur är föreställningarna om kvinnor och män kopplat till jämställdhet? Du får en historisk tillbakablick över jämställdhetsutvecklingen och en spaning om hur det ser ut med jämställdhet i Sverige och i världen. Och du kommer också att få kunskap om hur du praktiskt kan arbeta med jämställdhetsintegrering i din verksamhet, om själva huret.
Men du Magnus, kan inte du bara först förklara begreppet jämställdhetsintegrering?
Ja, jämställdhetsintegrering är en övergripande strategi för att nå jämställdhet. Det vill säga att kvinnor och män har samma skyldighet, möjligheter och ansvar. Att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Men mer om det lite längre fram.
Utbildningen består av 8 kapitel och tar ungefär 1,5 timme att göra. Du kan när som helst stanna, lämna, gå tillbaka och börja om där du var. Du kan göra den själv, men du kan också göra den tillsammans med dina kollegor. I slutet på varje kapitel så finns det frågor som kan vara bra att diskutera tillsammans med dina kollegor. Till utbildningen så finns en handledning med hänvisningar och fördjupningar. Där finns också förklaringar till begrepp som vi använder här i utbildningen.
Okej, är du redo?
Jajamän, nu kör vi!
Ja, det där har man då alltså satsat pengar här på regionnivå i Kalmar för att producera. Ja. Och sen ska alla de anställda titta på det här. Och sen så misstänker jag också att de på något sätt ska redovisa då hur de har praktiserat jämställdhetsintegreringen i sitt dagliga arbete.
Ja, det här är så jäkla snurrigt så att det är kanske därför Trafikverket tvingas låta järnvägen falla samman för de ska sitta och svara på hur jämställdhetsintegrering går till.
Ja, just.
Alltså det är så jäkla sjukt. Alltså. Det, myndigheter, där ska man göra jobbet. Det som är till nytta för medborgarna. Sen om man är intresserad av sånt här, sen har man ju skyddsombud och sånt. Mm. Alltså det, eller vad heter det, fackliga företrädare och sånt. Mm. Alltså, det finns ju organisationer om det skulle uppstå problem. För problem uppstår ju och de måste ju hanteras. Och det här är ju ett sätt att försöka hantera problem. Ja, men det är ju helt galet sätt. Liksom, att man gör alla till problem. Ju. Ja, istället för att låta någon skyddsombud eller facklig företrädare något, ha ansvar för att ha den kollen. Ja. Så ska alla blandas in och göra detta då istället för att...
regionen här, de ska ägna sig åt sjukvård.
Ja, exakt. Istället för att operera så ska de sitta och titta på sånt här.
Ja, just det. Alltså, och det problemet är också att det kommer då från regeringen. Och de, nu minns jag inte riktigt här, men allt det här finns på nätet. Sök jämställdhetsintegrering så kommer ni hitta, för att Socialdemokraterna vill ha det här. Då ställer ju de upp mål.
Mm.
Och som du sa förut, det är ju ofta så svårt att mäta.
Ja.
Alltså, hur ska vi mäta det här? Mm. Och mäta kopplingen mellan den här insatsen och effekterna. Så då blir det nog snarare, kanske så skulle jag gissa här i alla fall, att målen handlar om vad man ska göra här.
Mm.
Att de ska producera olika saker och de ska ägna olika timmar åt det här. Mm. Och så har de producerat det här och personalen ska titta på det här. Och naturligtvis så är det så att många av de som tittar på det här, de tänker, men herre.
Ja.
Varför ska jag behöva ägna tid åt det här?
Precis.
Jag vet själv hur det var när jag jobbade på universiteten och det kom ut någon och skulle ge oss den ideologiska skolningen. Alltså alla professorer och docenter, man satt ju och skruvade på sig stolarna och tänkte, det här är bara förnedrande.
Jo, det är en sorts tortyr.
Ja, men då har vi en regering då som vill att jämställdhet, alltså menar på att det är ett problem med ojämställdheten ute på myndigheter.
Mm.
Är det ens ett problem? Finns problemet ens?
Nej, jag tror inte det finns några generella. Det finns enskilda. Ja. Och de, men de måste ju hanteras enskilt, så att säga, ja, för att vara rätt säkert. Så att det är bara dumheter. Det är bara dumheter där.
Ja, det, och det är ju liksom, det är så många saker som kommer in här. Och jag tror att många som kanske jobbar så här inom vård och myndigheter, skolor, de känner igen det.
Mm. Ja,
de har hört sådana här föreläsningar. Och de känner, men gud snälla, låt oss bara slippa.
Precis. Ja, det finns en ekonom som har gjort en utvärdering av värdegrundsarbete.
Ja,
det är en annan sån där del.
Ja, absolut. Ja, ja.
Och han kommer fram till det att det ger absolut ingenting.
Nej.
Utan det ger bara alltså något, inget positivt, utan det ger bara negativa effekter i form att folk tappar lusten och jobbar överhuvudtaget. Liksom.
Ja.
Och är det så att man har sånt här på arbetet, då talar ju arbetsgivaren om att ditt jobb är inte viktigt. Och då, antingen kan du gå och lyssna på sånt här trams, mm, eller så kan du ju bara sitta och läsa tidningen, surfa på datorn och så.
Mm.
Man, alltså jag menar, det här innebär att man saknar ledarskap inom organisationerna. För det är det jag tycker är...
Ja, men ledarskapet driver väl på det här?
Ja, nuvarande ledarskap, ja, gör det, precis. Och det är helt sjukt ledarskap. Ja. Utan vi måste få ett ledarskap som sysslar med det som, ja, verksamheten är till för.
Ja, visst. Men och sen är det också viktigt med det politiska. Och nu har vi tydligen då en regering där man börjar se de här problemen.
Mm.
Så är det ju. Och för någonstans så är det ändå så att det här kanske kom uppifrån från regeringen.
Mm.
Och då är det ju ändå så att de har faktiskt bara att rätta sig efter det. För myndigheterna kan ju inte... Sen kan de ju liksom, smussla undan lite grann.
Mm.
Men någonstans så blir det ändå så att de blir offer för det här vänsterideologiserandet,
mm,
som då ska ställa allting till rätta. En intressant detalj som jag kommer att tänka på nu, det var så att under coronapandemin där, då så var det många myndigheter som försökte minimera den sociala, att man inte skulle träffas så mycket.
Just det.
Och man började faktiskt, dels så jobbade man mer hemma, men på polisen så var det så att då ställde man in alla former av fortbildningar. Apropå värdegrundskurser.
Mm.
Man ökade uppklaringsprocenten, ja, under coronapandemin. Ja. För man jobbade bara med kärnverksamheten.
Ja.
Och det har jag läst alltså på Brås hemsida.
Mm.
En rapport. Och det var deras egen analys.
Ja.
Under coronapandemin blev det mindre tid för kurser och vidareutbildning. Man sysslade bara med kärnverksamheten. Och man löste fler brott.
Ja. Ja, men så tror jag det är rent generellt överallt. Liksom. Att, sen ska man naturligtvis ha viss vidareutbildning, men man ska inte använda det som ett sätt att just trycka ner en massa politisk goja i organisationerna.
Nej, visst.
Så att, det finns
ja, det är märkligt.
En hel del att
märkligt,
göra här. Men det krävs liksom, från Ebba Busch och regeringen och ja, majoriteten i riksdagens sida att man verkligen ligger på,
ja,
om att ta bort ideologiproduktionen från staten. Det, och här måste man vara hård och tuff och verkligen ta itu med det här och stoppa det flödet. Och vinsten de får är att de löser miljarder som kan användas just som Ebba Busch skriver i artikeln där, att det kan gå till mer vård och nyttigheter.
Men jag tror att det, ursäkta ett svårt och ett fult ord, skitsvårt.
Ja.
Alltså för man möter ett sånt kompakt, ja, motstånd där.
Mm.
För om man då går emot det, vad heter det, medierådet som,
ja,
det där, och det här med jämställdhetsarbetet, då är det så att den här farliga SD-regeringen ger sig på demokratiarbetet, jämställdhetsarbetet. Man monterar ner demokratin och allt det här tramset då som kommer för att man gör motstånd. Så det är ett kompakt ideologiskt motstånd.
Ja, precis. Dels det, och sen finns det en annat motstånd också i sån här stora, för nu är ju svenska staten mer än 100 år i den här, eller ja, nästan i den här stora formatet.
Mm.
Alltså fram till början av 1900-talet då var ju staten i stort sett bara militär och polis.
Ja, ja.
Men sen har det ju kommit till väldigt mycket annat. Och för jag kommer på nu att Maud Olofsson, när hon var näringsminister, så lovar hon ju att minska regelkrånglet, antalet regler som företag, särskilt småföretag, utsattes för med 20%.
Med 20%?
Ja.
Hur gick det då?
Reglerna ökade.
Jaha.
Med hennes tid. Alltså, Och då, där har du inte ideologi då, utan där finns det liksom ett kontrollbehov inom staten, tror jag. Att, och det sitter väl i väggarna kanske. Mm. Att man har ett behov, nej men vi måste kontrollera detta och då måste företagen redovisa detta. De måste fylla i de här blanketterna så att vi får reda på detta. Mm. Så och hon är ju inte den första, utan det är ju andra ministrar som också lovat att minska krånglet och antalet uppgifter som företag och ja, det är ju framförallt företag då, som redovisar in till myndigheter.
Mm. Vad man måste stoppa där dock, för att för en gångs skull nyansera lite grann, det är ju det med arbetslivskriminaliteten och klankriminaliteten som äter sig in i näringsliv och företagsamhet och så vidare.
Just det,
det måste ju svenska
staten stoppa. Precis. Där finns ju då en ökad anledning till att kontrollera.
Men det behöver inte ske i form av fler kontroller, utan det kan ju vara mer radikalare kontroller.
Ja,
kanske.
Och effektiva kontroller. Att man, för det är det jag menar, de tänker inte, utan de begär in all möjlig information utan att fundera på vad behöver vi detta till. Istället ska man ju göra systematisk och strukturell kontroll som gör att man verkligen kommer åt kärnuppgifter. Och då har vi ju det här att Domstolsverket sålde Södertälje tingsrätt till gängkriminella.
Ja, just det.
Alltså, där borde det självklart vara så att en myndighet inte ska sälja fastigheter för en verksamhet som man vet aldrig kommer att ta slut. För tyvärr så kommer brottslighet aldrig upphöra.
Nej, visst,
utan tingsrätten i Södertälje kommer alltid...
Det kommer alltid finnas.
Alltid behövas. Ja, just det. Ja. Och då är det ju helt sjukt i huvudet att Domstolsverket säljer fastigheten dessutom till kriminella som går runt. Det sa ju rådmannen där, att hon möter ju ofta i källaren yrkeskriminella. Ja. Och de kan ju inte köra ut dem, för de är ju bara hyresgäster i alltså domstolen.
Ja.
Alltså, det är sånt där som är liksom riktigt sjukt.
Det är ju också, för nu pratar vi om det, byråkrati och myndighetskontroll, men det handlar ju mer om att vi måste bli mycket mer skeptiska till vissa miljöer i Sverige. Vi kan inte vara så naiva.
Nej,
så är det ju faktiskt.
Nej, precis. Men det här är ju fel av alla aspekter, för det är fel ekonomiskt också. För här har ju nu, vi har ju den här SSAB, eller vad heter de? Nej, vad heter de? Samhällsbyggnad, som den här sossen startade nu.
Den där ju, han med juggenamnet.
Ja, just det. Ja. Precis. Och han, när det var nollränta, så kunde han låna ju många miljarder billigt, och eftersom han var sosse så fick han ju alla lån från banken. Då öser banken över. Andra småföretag har ju väldigt svårt att få sätta in pengar på konton, för att det är pengatvätt. Men han fick ju många miljarder som helst och köpte då av många kommuner och annat upp viktiga fastigheter. Ja, även regementen och sånt köpte alltså det här privata bolaget upp. Och nu har det gått i konkurs.
Mm. Just det.
Och kommunen har då sålt fastigheten för oss, och det är, då har politikern i den kommunen, de har ju fått loss några miljoner. Då kan de leka med de pengarna under den tiden de sitter där, och så sen avgår de, och då får de som kommer efter, de får betala hyra som är många gånger högre än vad man sålde fastigheten för. Alltså skattepengarna har blivit blåsta.
Just det.
Och det här är, jag menar, det är både moral och ledarskap som vi väldigt sällan pratar om i Sverige.
Ja, jag förstår. Du återkommer till det. Jag fattar.
För hur vi än ritar lådorna, burkarna och vad vi kallar strecken, så att säga. Man kan aldrig rita en organisationsplan som blir perfekt. Utan det handlar om de som sätts i de här burkarna och hur väl de sköter sin uppgift.
Ja.
Och de måste kontrolleras. Och därför är det många, både bland rikspublik och i samtiden, som brukar kommentera tjänstemannansvaret. Vad är tjänsteman? För det är nyckeln här. Att de som fattar dåliga beslut, de ska kunna sparkas.
Ja.
Att det försvann då med Olof Palme på 70-talet, det är en grund till att allting missköts. För ingen drabbas.
Nej.
Man kan göra lite hur man vill, för jag drabbas ändå inte. Och skulle man då göra något fatalt fel som Transportstyrelsens generaldirektör för några år sedan här, och la ut all information till Serbien och därmed till Ryssland.
Mm.
Ja, hon fick gå som generaldirektör, men hon fick behålla lönen.
Mm. Ja, visst.
Alltså,
och ministern avgick väl
Ygeman, han kom tillbaka. Så hur mycket fel man än gör, hur mycket man än bjuder ryssar och andra på, så kommer man tillbaka och slipper straff.
Ja.
Och det måste bli slut. De skulle låsas in. Alltså, det är ju trolöshet mot huvudet, eller vad man
kallar det. Det är det som vi var inne på lite grann förut när vi nämnde Riksrevisionsverket och jag som då granskar regering och myndigheter och som inte lyder under regeringen, som ska vara mer fristående. Och som jag sa, då, man har ibland en känsla av att Sverige har vanvårdat.
Ja, vanskötts. Absolut.
Vanskötts alltså. Mm. Och vad det beror på, ja, det kanske vi får lösa en annan gång.
Ja.
Men det finns den här som många upplever när man kommer i kontakt med det offentliga. Och även ibland med företag. Ja. Att ingen bryr sig.
Nej, det är en slapphet. Ja.
Och
det
är ingen orkar gå in och ta ansvar, precis, för att det är för stort.
Ja, precis. Jo, ett sånt fall är ju Karolinska under julhelgen här. De har ju då stora frysar med forskningsmaterial, biologiskt forskningsmaterial som insamlat under årtionden,
ja,
som ska vara minus 190 grader för att det biologiska materialet ska bevaras. Larmen gick under julhelgen att något i kylsystemet hade gått sönder. Ingen reagerade. När de kommer tillbaka sen så är alltså materialet förstört. Ja. Det är plusgrader. Allt forskningsmaterial i de här frysarna var förstörda. Mm. Bara för att ingen orkade åka in och titta på vad var felet, för det var ju jul.
Ja,
det är en sån här slapphet, ja, som är bedövande i dagens Sverige, tycker jag.
Ja, vi har ju pratat om det många gånger också. Hur dålig vi är på att hantera kriser också.
Ja.
Alla möjliga...
Just det, E22 där med snö. Alla sitter och väntar på att någon annan ska göra någonting.
Ja,
för att jag kan ju göra fel, eller det är bättre någon annan gör det. Och jag råkar inte illa ut om jag inte gör någonting.
Ja, tsunamin, Estonia, Palmemordet. Ja, alltså, ja. Det går ju rad upp hur mycket som helst.
Precis.
Innan vi slutar då, en aspekt till som Ebba Busch och Erik Slottner kommer in på i den artikeln som vi började med. Det är ju det här med kommunikationshysterin.
Ja.
Alltså att alla myndigheter då på olika nivåer tror och tänker att de måste kommunicera så mycket. Det kommer så mycket kommunikatörer.
Mm.
Och vår vän Marcus Allard, han gjorde något program på riksdagen. Ringde till kommunikatörer, tror jag, och frågade vad de gjorde. En fredag eftermiddag klockan 3. Ja, men vad gör du på jobbet just nu?
Ja, just det
var ingen som ville svara på det.
Nej.
Det var lite elakt, men det var lite roligt också. Men det är ju då det här liksom idén om att... Okej, att man kommunicerar ut till medborgarna. För det är ju ett kommunikationsproblem. Många upplever att det är svårt att komma i kontakt med myndigheten.
Mm.
Det kanske borde förbättras. Men just att man ska ha en bild utåt. Och att det är viktigt att myndigheten syns. Och man ska delta på Almedalsveckan som myndighet. Vad håller ni på med?
Ja, precis. Nej, men det
och jobba.
Precis, och det har blivit fel. Va? För att information är det ju att man vill veta någonting konkret.
Ja,
medan kommunikatörer kan ju ingenting, utan de pratar om reklam och marknadsföring.
Just
det. Ja. Så de har ju inga konkreta kunskaper, utan de sitter där med logotyputformning och sådana skitsaker.
Ja.
Istället för att kunna det som faktiskt medborgarna i kommuner och andra vill veta. Hur ligger det till med just den saken? Ja, det kan de ju. Då måste man ju till en vanlig tjänsteman som jobbar med det.
Ja, det är många som har påpekat att man har räknat hur många kommunikatörer det finns i Göteborgs kommun. Och sådär. Men det är sant. Liksom. Ett annat problem, det är ju presssekreterarna. De som är pressansvariga på myndigheter.
Mm.
För det vet jag att den här killen, Henrik Berggren tror han heter, som skrev på Kvartal om Migrationsverket och som vi har intervjuat här.
Mm.
Han märkte ju då, när han försökte jobba mot Migrationsverket, han fick aldrig tag på cheferna.
Nej.
Eller aldrig, det var jättesvårt.
Mm.
Hänvisades hela tiden till pressavdelningen som inte svarar.
Nej, som inte svarar. Eller om de svarar så är de ju inte ansvariga.
Exakt, bra sagt. Det är det som är poängen.
Det spelar ingen roll vad de säger.
Nej.
För de är inte ansvariga.
Ja, visst, och de har begränsad information vad de får säga och så vidare.
Exakt, de vet inte ens vad som har hänt.
Nu minns jag vad den skrev. Snarare än att pressavdelningen då hjälper kontakten mellan journalisten exempelvis och myndighetschefen, så blir det en väg som går emellan.
Exakt.
Som hindrar kontakt mellan myndigheten och de granskande journalisterna. Eller medborgarna.
Precis.
Ja, du är mycket bra här för regeringen.
Ja, verkligen. Jag hoppas verkligen de tar tag i det här.
Ja, men vågar de?
Ja, exakt.
På allvar. Utmana sossetänket.
Precis.
Det är det. Och alla de som jobbar på myndigheter, de har sina jobb.
Ja.
De vill inte bli av med dem.
Nej, precis.
De röstar också.
Mm. Ja, det också.
Okej, men vi avslutar där idag. Tack så mycket för att ni har tittat.